Vi läser dagens evangelium från Matteus kapitel 12, sidan 1691 i psalmboken. Många följde med Jesus och han botade alla och förbjöd dem strängt att avslöja vem han var. För att det som sagts genom profeten Jesaja skulle uppfyllas. Detta är min tjänare som jag har utvalt. Den som jag älskar och som min själ har glädje i. Jag ska låta min ande komma över honom och han ska förkunna rätten för folken. Han ska inte träta och ropa och ingen ska höra hans röst på gatorna. Han ska inte bryta av det knäckta strået eller släcka den tynande lågan. Utan han ska en dag föra rätten till seger. Och hans namn ska ge folken hopp. Amen. Samhällsansvar har man satt som rubrik för de här texterna i kyrkoåret. Och jag tänker att när man läser de här tre tillsammans så blir det tydligt att i den gammaltestamentliga texten där är det regler och ordningar. Gör si, gör inte så. Det är tydligt. Så här ska vi göra, så här ska vi leva och behandla människor vi har omkring oss. Sen i episteltexten talas det om den goda viljan. Att ha den goda viljan och göra det man kan. Och slutet, sista versen på evangelietexten handlar om att det är någonting som ska ge folken hopp. När vi inte klarar det där som fanns i den första delen, att leva upp till de här reglerna och kraven. En del av dem som gör det, som inte lever upp till det här, de hamnar ju där jag firar gudstjänst oftast. På fängelset. Då är vårt gudstjänstrum mycket mindre än så här. Tre eller fyra rader har vi. Men det är det vackraste rummet på hela anstalten kan jag lova. Det är det med absolut mest färg. Och där möts vi till gudstjänst en gång i månaden. Förra veckan hade vi sex gudstjänster skulle det varit, men det blev fem. Vi läser bibeltexter och vi pratar och vi sjunger. Och när vi sjunger den psalmen som vi sjöng nyss, den här 292, då plockar vi fram instrumenten. Vi har en liten trumma och tamburin och maracas och sånt. Så att när det är någon psalm med lite mer fart i så plockar vi fram dem. Och det som ni förstår sprider en stor glädje. Där sitter de knarksmugglare och rånare och spelar tamburiner och maracas. Och så säger de ibland, tänk om folk skulle se oss när vi sitter här. Och den absoluta favoritsalmen. Det är inte någon av dem som vi ska sjunga idag. Den vi ska sjunga sist är också ganska populär där, 289. Men det finns en annan som alla nästan oavsett nationalitet, eller de som kan några salmer på svenska i alla fall. Oavsett ålder och var man kommer ifrån så finns det en salm som man kan och vill sjunga. Vet ni vilken det är? Nej. Vi sjunger ganska sällan i kyrkan faktiskt. Nej. Pärleporten. Om jag går till kyrkan på söndagar så sjungs den ganska sällan. Men där är den absoluta favoriten. Om en del andra psalmer säger de, måste de vara så här tråkiga och långsamma och så. Men pärleporten. Den älskar alla. Så vi sjunger och spelar och vi talar om Gud. Och många av dem känner ju det här att de inte har levt upp till de här kraven. De har inte lyckats följa reglerna. I andra Korintherbrevets texten så står det om det här att ha den goda viljan. En del säger om de andra som sitter i bänken med vete, men hur kan du kalla dig kristen och sen är du här och har gjort de här sakerna som gjort att du hamnat här? Att det inte riktigt går ihop. Man möter ganska många människor på fängelset som har en tro, som tror på Gud. Och för många av dem så blir det svårt själva det här att riktigt våga lita på att Gud fortfarande vill ha med dem att göra, trots det de har gjort. De kan vara lite hårda mot varandra, men kanske allra hårdast är de mot sig själva. Kan man tänka på det här med att ha den goda viljan? För många av dem har det i en del hänseenden, inte alla gånger förstås. Men det är ju så med oss människor att vi och våra liv är lite mer komplicerade än att det bara finns en bild och en sida. Om jag skulle läsa i tidningen om någon av dem som sitter i kyrkbänken på Österåker, så kan man nästan tro att det är ett monster. Och sen är det någon som sitter där och sjunger psalmer och pratar med oss och är otroligt artig och belevad och trevlig. Som går på gudstjänst och kyrkkaffe. Jag brukar säga att jag får möta deras allra bästa sidor. Och de sidorna det står om i tidningen är deras allra sämsta. Jag tänker att det är så för oss också. Att vi har en del sidor som vi gärna visar upp som är fina. Och så en del som inte alls är så bra. Fast registret däremellan är inte lika brett hos alla. Men att det finns hos oss också. Och sen det här med hopp. Hans namn ska ge folken hopp. Han ska inte knäcka ett brutet strå eller släcka en tynande veke. Det är ju en text som verkligen passar att läsa också där i anstalten. När man förbereder en gudstjänst på Österåker och läser igen texterna innan, så märker jag att jag läser bibeltexterna med helt andra ögon än vad jag gjort förut. Än vad jag gör om jag ska predika här. En del texter känns självklara och en del vill jag inte läsa. De texterna som talar om att bli dömd. Om de ogudaktiga, om hur det ska gå för dem som inte gör som man ska. Jag tänker att de människorna som jag möter där, de är redan dömda. De har varit i domstol och fått sin dom. Jag tror att mer ord om dom är inte vad de behöver höra. Och det finns också många av våra texter i Bibeln som har de här orden att vara fången om befrielse. Och så. Det finns ganska många av texterna där de här associationerna finns med. Och hur talar man då om befrielse? Några som är frihetsberövade. Och en gudstjänst vi hade så var det en som satt i bakersta bänken som hade suttit ganska många år. Och han sa med ett djup som gjorde att de andra verkligen lyssnade. Och han kunde säga det på ett sätt som jag inte skulle kunde göra. Han sa att här inne kan jag vara fri. Även fast de har bestämt att jag ska sitta här i många år. Så här inne i mitt hjärta kan jag fortfarande vara fri. Hans namn ska ge folken hopp. Det finns ett uttryck som jag inte riktigt vet varifrån det kommer. Att vara ett ställföreträdande hopp. Att vara ett hopp för någon som inte riktigt kan hoppas själv. Tänker det en del av vår uppgift, kanske främst på häktet, de vi möter där. Människor som sitter där och väntar på att det ska bli rättegång. Väntar på att få veta om det blir dom eller inte. Många människor som har levt ett helt vanligt liv som du och jag. Fram till en dag när polisen kommer och hämtar dem. Hemma eller på jobbet eller på väg till dagis och hämta sina barn, så kommer polisen och säger följ med här. En del av dem anar förstås att det här kunde hända. Men för en del blir det som en total överraskning. Och så kommer man till häktet, får sitta i ett rum på ungefär 6 kvadratmeter, 23 timmar per dygn. Och en timme får man gå ut i en liten rastgård som ser ut som en tårtbit med nät på alla sidor, även ovanpå. Och den är kanske lite större än det här rummet. Om man har restriktioner så är det så det. Då sitter man där. Den enda man får träffa, förutom personalen som kommer med mat några gånger om dagen och så, det är sin advokat och en sån som jag. De flesta får inte träffa sin familj eller vänner eller några andra. Och de får inte träffa naturligtvis några andra som är häktade. Så där sitter man. Och första gången jag träffar dem kanske ibland har de suttit 1 eller 2 veckor. De tänker att de har suttit där en evighet. Och då tänker jag att ja, jag vet att i början så känns en vecka som en evighet. Så vet jag att strax efter ska jag träffa en som har suttit där i 6 månader kanske. Och ibland är då vår uppgift, kyrkans uppgift är att vara ett hopp. För den som inte själv kan se eller känna att det finns ett hopp. Som tänker, nu är livet kört för mig. Men inte dem. Inte de heller vill Gud knäcka eller släcka. Där får vi vara med och försöka förmedla det hopp som man själv kanske inte riktigt kan tro på just då. Men som man kan få höra och möta. Det händer naturligtvis i många andra situationer också. Det här att vi behöver vara ett hopp för någon som inte själv kan se. För någon som bara ser hopplöshet så kan du få vara den som vågar tro att det finns hopp när man själv inte gör det. När man får möjlighet att möta de här människorna som så tydligt tillhör den här gruppen syndare. De säger ibland när vi kommer från kyrkan, ja vi är ju syndare här och sen kommer ni. Då kan jag säga att syndare är vi alla, men det är inte alla synder som är olagliga. Det finns ju viss skillnad så. Men det är inte så att vi är syndfria, vi som kommer dit från kyrkorna. Men tänk när man möter de här människorna, det blir så tydligt att de är någon som har gjort fel. Mycket i deras liv har gått snett och blivit något helt annat än vad de hade tänkt sig. Då ställs det på sin spets lite grann det här som vi ofta talar om, att Gud älskar alla. Oavsett vad vi gör så finns Gud alltid kvar. När jag vet att den som sitter där på bänken sitter och firar gudstjänst just här och inte här och ser, för att han har tagit livet av en annan människa. Eller 2 eller 3. Tror jag att Gud älskar också honom nu? Och så jag tänker efter om jag verkligen gör det. För det jag säger, det måste jag tro på. Annars märker de det direkt. Det är en närhet och en koncentration. Och att de verkligen lyssnar när vi möter dem. Så det gör att vi som kommer dit också måste fundera på om det här är något jag tror på. Att det inte finns någonting jag kan göra som skiljer mig från Guds kärlek. Jag har en kollega som en gång sa att när han jobbar i kyrkan, då förväntas det att han tror. Men han är på fängelset, säger han. Då måste jag tro. Att få vara ett hopp för den som inte längre själv kan se något hopp. Det är en verklighet på fängelset och häktet, men på så många andra platser också. Det är några av oss som jobbar där, men alla vi möter ju människor som behöver det av oss. Att vi kan bära ett hopp för dem. från salmen vi började med idag. En vanlig dag när ingenting vi väntar kan Människosonen säga till oss så. Det är din dag och en av mina dagar och genom mig till andra ska du nå. Amen.